Ja, hörni, tack ska jag väl börja med att säga till mina partners som gör Träning och Fika-podden möjlig helt enkelt. Att vara med och hjälpa till och stötta för att jag ska kunna spela in och intervjua och prata i Träning och Fika-podden är möjligt tack vare mina partners som just nu är Bageriprodukter, det är Adventure Academy och Acid Training. Tack så hemskt mycket för ert bidrag och ert stöd. Sen kan man ju då som privatperson också gå in och stötta produktionen genom att ge ett litet bidrag på till exempel Patreon. Det uppskattas väldigt mycket. Där kan du välja mellan att köpa en kaffe svart eller lägga lite mer pengar och köpa en kaffelatte och så fortsätta hela vägen upp till en riktigt härlig brunch. Så ja, tveka inte. Gå in och stötta lite. Det behövs och jag blir glad. Tack ska ni ha. Nu kör vi igång.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
När jag ställer mig på startlinjen så räknar jag nästan med att antingen jag blir skadad eller att någon annan kommer bli skadad.
Är det sant?
Ja.
Fuck, vilken sport!
Det händer. Det finns en ordspråk så här, when the shit hits the fan, liksom. Man kan inte förbereda sig nog. Och så är det verkligen. Att, om man tror att man ska ta sig igenom ett sånt här äventyr eller tävling utan att någon ska hända, då är man fel ute, för någonting kommer att hända. Sen som det är stort eller litet, det vet man aldrig, men man måste vara förberedd på det.
Så där hör ni, varmt välkomna till en av världens absolut bästa podcasts, nämligen Träning och Fika med mig, Fredrik Eriksson. Ja, som sagt, det är min podd så jag kan ju säga precis vad jag vill. Hör ni ska i alla fall känna er varmt välkomna. Och idag så har jag med mig, ja, den närmaste stålman man kan komma. John heter han, är fett hård och det ska bli så roligt att höra vad han har att berätta om. Ja, det är nog både lite kanske djungeläventyr, också en del kring hur det är att vara officer, men också hur det är att gå ut på extrema äventyr i ett gäng tillsammans. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Jag ska ställa mot väggen, får se om man klarar av det. Hörrni, som jag brukar säga, håll i er, varmt välkomna, nu kör vi igång.
Träning och fika, vi kör hårt. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och popcorn. Träning och fika, vi kör på. Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi!
Yeah! Jaha hörni, då var vi igång och jag sitter idag med en Coca-Cola Zero och min gäst har en kaffe och det brukar faktiskt vara tvärtom. Men det är inte vilken gäst som helst jag här, det är ju du. Välkommen John.
Tack, stort tack.
John Karlsson från vart då?
Jag är född och uppvuxen i Östhammar i Uppland. Men just nu så bor jag nere i Västra Götaland i Hjo.
För du är militär?
Mm, jag jobbar på regementet K3 i Karlsborg.
Det är jättekul att du har tagit dig hit till Soho House i Stockholm. Jag gissar att du hade parkeringsproblem som alla har.
Ja, jag hade sån tur att jag lämnade över ansvaret till min lagkamrat Malin, så fick jag lösa problemet. Jag var lite, som vanligt, man har för många bollar i luften samtidigt. Jag var lite halvstressad på slutet, så då fick hon agera lite så här parkering. Så var det lite lyxigt, jag bara gled fram där och så lämnade jag över nycklarna så som man ser på film till en som tar emot dem och drar iväg.
Så hon snurrar runt fortfarande ute?
Ja, troligtvis, för att det kändes helt omöjligt att hitta parkering. Jag kollade ut det.
Stackare! Henne får bjuda på kaffe sen.
Ja, minst.
Men det är inte bara för podden du är här, Jan, utan du är här också för att ta emot ett av världens finaste pris.
Mm, det känns alltså sjukt stort. Desto mer jag har liksom tänkt på det sen jag fick veta det någon vecka, desto större har det nog känts. Så att det är som att det har gått några dagar nu och börjat landa in, och jag är fruktansvärt stolt att vi teamet har blivit utsett till årets äventyrare. Det känns helt fantastiskt.
Ja, årets svenska äventyrare 2023.
Mm.
Det är en ganska fin skara som ni selekterar till nu.
Ja, verkligen. Jag får liksom så här flashback från när man var som 8 år gammal och såg på Vetenskapens värld och såg Thor Heyerdahl liksom göra sin båt Kon-Tiki 1 och 2 och segla över Atlanten och bara shit, nu är jag en i mängden och en på tavlan där. Så det, ja, men det är liksom, det känns som att, det känns sjukt stort faktiskt.
Ja, vad roligt. Jag säger så att vi i juryn tycker att ni är verkligen värdiga vinnare, och det är jätteroligt att få med er och ett team. Det är första gången som juryn utser ett team. Och det är jättekul, med också med tanke på hur det ser ut runt om i världen idag, så är det också kul, och vi är stolta över vårt svenska försvar, att det finns sådana framgångar inom vårt försvar, vilket är, ja, men, så här, betryggande. Så det är kul. Hörru du, jag tänkte på lite grann att du har hållit på med det här med multisport ganska länge. Men kan du inte liksom bara försöka måla upp oss en bild av vem du är lite grann, vad du har gjort och var du kommer ifrån, det har du berättat. Men lite mer så här, så vi får lite kött på benen när vi ska så småningom ge oss ut i äventyrsvärlden.
Mm. Ja, men jag vet ju att det finns ju oerhört bra liksom äventyrsskolor och äventyrsakademier runt om liksom i världen och i Sverige, som jag vet att du är del av. Men jag ska ju säga att jag faktiskt tagit del av den världens bästa äventyrsakademi som man kan gå. Och det är ju värnplikten.
Ja.
Det är ju där som jag liksom startade en grundintresse och alla grundkunskaper som jag fortfarande liksom dagligdags när jag är ute på äventyr idag, så här liksom över 20 år senare, har nytta av. Så att min resa började egentligen ute i Vaxholm på Kustjägarskolan, där jag gjorde min värnplikt och fick ett intresse för det här med outdoor och liksom äventyr.
Men du får bara fråga en sak nu. Man, liksom, du är ju ändå en av de hårdaste atleterna som finns. Och då tänker man så här, du är 25. Men det stämmer inte riktigt. Hur gammal är du?
Men jag fyller 43 snart.
Är du så gammal?
Jag är nog prime time i min äventyrskarriär.
Är det så?
Ja.
Man är lite äldre när det gäller såna här distansexpeditioner och sånt där.
Ja, det är som, man blir lite bättre varje år. Och det kanske var avsaknad av talang, men jag har lagt de senaste 20 åren i mitt liv för att bli så bra som möjligt, typ varje dag. Och försökt ta det lilla steget år efter år efter år. Liksom, små, små detaljer. Sen kanske jag inte har det högsta VO2-maxet som jag haft under hela min karriär. Men man lägger ihop alla erfarenheter och alla liksom skills, så skulle jag säga att jag har aldrig varit så bra som atlet och som äventyrare som jag är idag.
Fett coolt ju. Det ger mig lite hopp också. Kanske. Jag är ändå äldre än dig. Det är jävligt irriterande. Men hörru du, hur ser liksom ditt liv ut då?
Jag arbetar i Karlsborg. Håller på med marknadsföring och liksom lite reklam för Försvarsmakten.
Du sitter bakom ett skrivbord?
Ja, mycket så här. Jag gjorde en serie som heter Jägarsoldat som jag rekommenderar alla 18-åringar att se, som ska göra lumpen. Som är en dokumentärserie som visar hur det är att göra värnplikten. Så lite sådana
Men
grejer.
Är du liksom typ, vad kallar man det för? Är du major eller kapten eller löjtnant? Eller vad, har, ja, har man gradbeteckning?
Jag var ju löjtnant i det gamla systemet. Sen så nu har man gjort om det till ett specialistofficerssystem. Så då är jag fanjunkare. Och då, så att det börjar byta. Men det är samma jobb, olika namn bara.
Egentligen. Varför har man gjort om det så?
Akademiskt högskolepoäng.
Det har ingenting med NATO att göra?
Nej, egentligen inte. Men så att det är väl det som jag gör på dagarna. Men sen så har jag väldigt en bra arbetsgivare som gör att jag får träna mycket på arbetstid också. Så jag jobbar liksom ganska mycket i block med projekt. Och sen så under vissa perioder, framförallt inför en tävling, så måste man ju liksom lägga väldigt många timmar i min sport för att liksom vara beredd på de här ganska kraftiga belastningarna som är för att klara det. Springa och cykla och paddla i liksom 5 dygn nonstop utan att stanna och förbereda sig på det då.
Men familjemässigt då?
Ja, men jag har en fru och 3 barn. Jag har en tjej som är 13, en som är 10 som satsar på handboll. Så jag har liksom hjälpt till och är handbollsfarsa på kvällar och helger. Och sen så har jag en son som ska fylla 4 snart som ska bli... Får vi se vilken sport han väljer. Han kanske blir multisportare, man vet inte. De första 2 kör jag handboll istället. Man vet aldrig.
Men han är en liten sladdis alltså?
Ja.
Ja. Ja, kul! Så det är full ställ hemma också?
Mm, ja, det ska man säga.
Det låter ju intressant. Mina barn har blivit större. Man får lite mer slagsystemet då kan jag säga. Så jag förstår att det är fullt upp. Men det är också imponerande att du kan ligga på den nivån som du gör. Och ha ett jobb och en familj. Och vara ute och resa runt och tävla på den nivå som du gör. Men du, jag tänkte att vi kanske skulle bara ta oss in i ditt kaffeintresse. Mm. Hur ser det ut?
Ja, men jag tog väldigt lång tid innan jag... Ta en klunk länge.
Ja, du dricker svart kaffe, ja, vilket jag tycker är bra.
Ja, men det ska säga att det är någonting som jag är väldigt stolt över att jag gör just nu. Men det har inte varit länge. Det tog över tills jag var 30 innan jag drack min första kaffekopp som jag gillade. Ja. Det var att min fru tyckte det var så jävla tråkigt att jag aldrig drack kaffe. Och jag skulle liksom vilja te och så här. Det kändes inte liksom tufft nog. Liksom. Men då höll man på med lite tuffa grejer. Men så bara, jag vill ha en kopp te. Så jag sa, hon bara, nu får du börja dricka kaffe. Men jag vägrar ju. Så... Efter en tävling kom jag hem och var hur trött som helst. Ja. Och sen så skulle jag utbilda mig till lastbilschaufför. Du vet, så jag körkort. Och lektionerna var så sega. Så jag somnade hela tiden och tänkte jag måste dricka kaffe. För alla säger att man blir pigg av kaffe. Och då tog jag Espresso, det sämsta maskinkaffet man kan tänka sig. Och så bara tvingade jag mig i med det. Det var så jävla äckligt. Och sen när jag kom hem och liksom testade kaffe med mjölk så var det som en smekning. Så att ska man träna att dricka kaffe, ta det äckligaste kaffet du kan hitta på
så det var vägen
ett gammalt
in.
Jobb. Liksom. Då kan jag vägen in till kaffe och... Så nu, jag gillar ju cykla också. Det är liksom min passion att cykla. Och, så att det är tur att jag dricker kaffe nu. Liksom. Annars så hade jag liksom inte stått högt upp i kompiskaran. Så att nu
nej, men cykling och kaffe hänger ihop.
Ja, nu är det express och rakade ben. Så det har väl kommit en bit i sin karriär.
Det är underbart. Jag känner igen mig till 100%. Jag ser faktiskt till Mallis i helgen och cykla.
Oh, shit,
cykla
nice.
Tävling. Ja, så det ska bli kul faktiskt. Så det blir väldigt roligt. Vad tyckte du om kaffet här då?
Ja, men det var
på
bra.
Sohouse. Det är ganska gott va?
Mm, det var bra. Ja. Det var riktigt fint.
Men det är liksom rent så här, om du skulle då känna så här när du är ute på äventyr och liksom när ni kör tävlingar, hur gör du med kaffe då? Känner du kaffesug då? Eller
ja, men det brukar jag göra. Alltså, sist på VM nu så var det sista dygnet ungefär. Jag hade kört liksom i 4 dygn någon stopp, så var det ett litet stopp där. För Oscar och Per skulle rita kartorna och fixa, tog lite lång tid. Och sen så hade de en liten kafeteria en liten bit bort. Så att då bara gick jag bort dit. Så jag fick bara en kopp kaffe och en pannkaka. Så gjorde morgonen där till mig. Så satt jag där som vid ett kafé och drack en kaffe och käkade en pannkaka där. När jag väntade på de andra. Det var lite...
Var det någonstans? Så mitt ute ingenstans?
Ja, mitt ute ingenstans var det så här. Så det var jäkligt nice. De kom fram och frågade, varför ligger du inte och vila för? Liksom. De har inte sovit flera dygn. Jag bara, men det finns ju kaffe. Det kan man inte ligga och vila. Måste man ju ta en kopp.
Nej, det är underbart. En god kopp kaffe förlänger livet.
Ja, verkligen.
Ja, men du, John, det är ju så här att en av anledningarna till att du får det här priset, det är ju för att du är supervältränad och är med i team och det här teamet tävlar då i multisport. Och det är kanske inte alla som riktigt har koll på vad multisport egentligen är. De flesta har väl talas om det så här, men om man skulle liksom be dig beskriva tävlingsformen multisport, hur går det till?
För mig tycker jag det engelska ordet adventure racing passar bättre in än multisport egentligen. Det vi gör är att vi tävlar i äventyr.
Mm.
Vi tar oss fram längs en förbestämd bana på så kort tid som möjligt. Och de grenar som oftast används är löpning, cykel och kajakpaddling. Och sen lite grann beroende på var man är i världen, vad som finns att tillgå, så liksom lägger man till olika moment. Så det kan vara egentligen vad som helst egentligen. Jag har liksom ridit på en häst. Jag har stått i en fors på en stock med en pinne som hjälpt i liksom 20 timmar bara för att ta mig framåt. Och då är det liksom lite grann fantasin för att sätta gränserna. Utan du ska ta dig över vildmarken från en plats till den andra på så kort tid som möjligt. Så det är väl det som hela konceptet med liksom adventure racing.
Men det har ju varit några sådana i Stockholm, eller hur?
Mm.
Var det inte en sån där man tog sig upp för Globen på något sätt?
Jo, det har varit ganska flera här i Stockholm. Att en av de mest minnesvärda här, liksom, tävlingarna här i Stockholm, då fick vi också nyttja tunnelbanesystemet. Så då fick man liksom köpa biljetter innan, så bara springa ner i tunnelbanan, lägga en rutt, hoppa in där, så stod man där tre lag och väntade så här, hur många till skulle hinna med innan dörren gick, och så bara stängdes dörrarna och så drog man iväg till nästa.
Nej.
Så det var ett riktigt sånt roligt system, som cool grej man gjorde.
Så det finns inga direkta sådana här begränsningar, utan det är ganska högt och lågt.
Just det var vi kanske inte rekommendera, liksom springa full fart i rusningstrafik liksom, i Stockholms tunnelbanor upp och ner. Men det var ju som liksom en annorlunda grej och rolig liksom, grej att göra en gång.
Var det några incidenter som...
Ja, det var nog inga hejarop direkt som kom från den publiken som såg oss storma fram just den gången.
Nej. Men då, för att gå tillbaks till liksom lite formen för det här. Det brukar vara mixade lag oftast, eller?
Alla de stora, långa tävlingar som jag håller på med mest är ju mixade lag av fyra. Det vill säga att minst en av motsatta könet ska vara med. Så det går bra att vara tre tjejer och en kille, eller 50-50. Eller det som är vanligast då, det är att man är tre killar och en tjej. Då.
Mm. I det här laget, de här fyra då. Har man liksom olika roller, eller hur funkar det? Kör alla på, eller vad?
Under min karriär så har jag varit med i lite olika lagsammansättningar där man haft lite olika liksom, taktik och sätt att se på det här. Allt från det att alla ska liksom, sköta sig själva och klara allting till att man liksom, verkligen delar ut olika ansvarsområden. Och det laget vi har nu, så är vi väldigt tydliga roller där vi liksom, släpper ganska mycket på ansvaret till varandra. Bara för att helt enkelt kunna liksom, fokusera mer på en sak och bli bättre på det man gör. Men det kräver ju också att man litar på varandra väldigt mycket.
Men just nu så råkar ni faktiskt vara bäst i världen.
Ja, det har ju blivit så.
Det är ju ganska kul. Så den taktiken som ni har nu verkar ju funka.
Mm. Ja, men helt klart. Jag tror att på många områden så har vi som tagit det till sin spets. Att man vill verkligen lita 100% på varandra. Och det gör att vi har liksom kunnat höjt vissa saker. Men kanske lite mer än vad många andra lag gör. Vi har som en liten högre spets i navigeringen för att de koncentrerar sig så sjukt mycket på just sin grej. Liksom. Och jag försöker liksom kolla taktik och olika såna grejer och nörda verkligen ner mig. Så att vi försöker verkligen ta det som ett steg längre än vad...
Men du är lagkapten.
Min roll är ju att vara lagkapten. Så att,
är det för att du är starkast, snyggast? Eller är det för att de har mest pengar? Vad beror det på att du har blivit lagkapten?
Jag önskar ju...
På högst grad?
Nej, jag önskar ju att det hade varit alla de där fyra.
Ja.
Men ska sanningen fram så är det ju ingen av de där fyra.
Vad fan?
Utan jag tror att jag är lagkapten. Dels för att jag har hållit på väldigt länge med idrotten. Men framförallt det som jag är mest intresserad av passar rollen för en lagkapten. Jag är en sån här alldeles nörd som verkligen... Går in i detaljer på taktik, analyserar liksom flera månader innan och sådana grejer som ingen annan gör helt enkelt. Jag börjar redan kolla på YouTube-klipp på nästa års VM och gå igenom allt som finns. Kolla Google Earth, sitter liksom och tänker taktik, kolla olika sömnstrategier, vad som är bäst och inte. Liksom så att det är mer att min skill är rollen av lagkapten.
Ja, kul. Det är fantastiskt. Va?
Så att, men de andra är snyggare, snabbare, mera pengar och högre grad också. Så att, alla full träff på de andra.
Du, men kan vi inte bara, vilka är de andra?
Först har
det är
vi,
fasta personer oftast, eller?
Ja, vi har ju alltid ett team på fyra. Jag tror att det byter runt för mycket är liksom inte bra, utan vi fick liksom träna ihop oss så bra som möjligt och snacka ihop oss så mycket som möjligt innan. Och nytt inför förra året så fick jag ta in en ny gammal lagkamrat som jag fick med Per Westling. Jag har liksom ringt och tjatat på han många år för att liksom få med han i gänget igen. För jag kände att han skulle kunna ha de kapaciteterna som jag ville ha.
Varför var han inte med?
Vi gick till olika team i liksom back in the days i karriären. Där han då lyckas vinna VM med Thule Adventure. Sen lade han av för att vara familj och allting runt omkring. Liksom. Så att han kom och gjorde en comeback nu och var 50 år gammal och ställde sig på startlinjen. Liksom, tog den rollen som jag ville ha i laget. Då, just det här. Han är jäkligt grym på när saker och ting inte stämmer. Framförallt navigeringsmässigt. Du vet, man har en sån här när man går på stan och så finns det alltid någon som bara vet. Ja, men den där fiket vi ska till, det ligger nog bakom det där hörnet. Och så har de rätt liksom. Och själv vet man inte vad som är höger eller vänster. Och man har garanterat glömt bort var man har parkerat bilen. Aha. Men han är den där som bara, men jag tror vi ska gå bort här så kommer den stå där borta bilen.
Och han är också gammal militär, eller?
Nej, han är inte alls gammal militär. Så det är Pers roll som är liksom den där åldermannen som är civil, ja.
Och sen?
Och sen så har vi ju Oskar Svärd, superskidåkaren. Som har liksom tagit med sig sin gamla skidkarriärs fysik och liksom sadlat om och gått in i den här äventyrsvärlden med nyfikenhet och liksom jäkla mycket energi helt enkelt.
3 Vasaloppsvinster.
Ja, så att han har ju en sjuk förmåga liksom att bita ihop och fysik och köra sjukt fort liksom. Det är i kombination med att han har varit elitorienterare parallellt med sin karriär hela livet, så han var liksom en superbra första navigatör, framförallt i början när det går fort och när man måste liksom ha den här överfysiken för att kolla på kartan. Och supernoggrann och allting då, så att han har varit en stor del till de här 2 VM-gulden vi har tagit. Och sen sist men absolut inte minst så har vi ju Emalin som är så där sjukt stabil och har koll på allting, lite grann som, jag vet inte om det är kvinnligt eller manligt, men på något sätt så är det så här, tjejerna brukar ofta kunna ha fler bollar i luften samtidigt och så är det verkligen med Malin. Vet, man får en sån här bok innan tävlingen där det står allting och så läser jag första sidan och sen så läser jag andra sidan så har jag glömt bort första sidan och då kommer hon ihåg liksom vad som står på första sidan för jag har ju glömt bort det. Så hon är lite mer logistikansvarig och ser till att vi inte glömmer bort någonting under tävlingsgång och liksom även
lite ordning och reda alltså.
Ja, men förberedelseskedet, hon är ju liksom lite mer officer än vad jag är kanske, med struktur, med ordning och reda och sådär liksom.
Men du, liksom under ett sånt här lopp då liksom, så liksom, då finns det ju en fas innan där du nördar ner och alla hittar väl sina delar och bidrar. Och sen, så det är en resa oftast dit och sen så är det några dagar innan start kanske och sen så går loppet och sen så går ni i mål och sen så finns det ett eftermäle och sen liksom, hur liksom ändras din roll under den här resan som lagkapten?
Men jag tror att det är ganska lika hela tiden. Jag försöker ha ett ledarskap som är ganska liksom laid back. Där alla har liksom, försöker bli involverade och aktiva så mycket som möjligt. Sen ibland kan det vara att man är lite för laid back. Att det blir frustration i gruppen istället. Att man liksom leder. Men jag tror att det är viktigt att alla känner att de är delaktiga och tänker själva. För då kommer de tänka själva sen när man tävlar också. Det värsta som kan hända är att man serverar för mycket liksom till alla runt omkring. Så att man liksom inte är med helt enkelt. Så det försöker jag vara ganska noga med och jag tror att den rollen är ganska lika under hela delen liksom. Det är viktigt att naturligtvis vara engagerad och delaktig från start till mål som lagkapten och sådär, men det är ingen skillnad.
Men vad händer om någon skadar sig då? Hur löser ni sådana situationer? Det lär väl ha hänt under loppen?
Ja, men när jag ställer mig på startlinjen så räknar jag nästan med att antingen jag blir skadad eller att någon annan kommer bli skadad.
Är det sant?
Ja.
Fuck, vilken sport!
Det händer, det finns en ordspråk så här, when the shit hits the fan liksom. Man kan inte förbereda sig nog och så är det verkligen, att om man tror att man ska ta sig igenom ett sånt här äventyr tävling utan att något ska hända, då är man fel ute, för någonting kommer att hända. Sen som det är stort eller litet, det vet man aldrig, men man måste vara förberedd på det.
Men vad händer då?
Ja, men då gäller det att ta all liksom all
nej,
kunskap.
Nej, men vad händer?
Rent praktiken vad som
men vad händer?
Händer?
Berätta någonting som har hänt. Jag förstår.
Sist på VM till exempel, som är det färskaste exemplet vi har, som vi tog ett VM-guld på. Då under en lång paddling, mycket regn sista dagarna, så har varit mycket högre vattenflöde än vad arrangörerna hade räknat med.
Det här var Sydafrika.
Ja, mycket mer tryck i de forsarna som vi paddlade i. Och så var det vissa städer som låg längs med den här paddlingen då. Och deras avloppsvatten och allt sånt rinner rakt ut i floden. Så mer tryck det är, så mer skit bara rinner rakt ut i floden.
Den nya.
Så de säger, ja där vi paddlar. Så de säger innan så här, vad ni gör får ni inte ta vatten från den här floden och dricka. Det är hjälpligt, ni kan inte rena det med reningstabletter. För det kommer igenom, man blir supersjuk. Och då paddlar vi ut i den här, och så är det mycket, mycket högre fors än vad någon hade räknat med. Vi är som andra, tredje lag ut med så här första gruppen. Oskar och Pers båt går runt, upp och ner.
Nej.
Vatten, vet, kallsup, näsa, mun, överallt.
Jättedåligt.
Jättedåligt. Det går ungefär 12 timmar så är man liksom, så är man ganska sjuk. Mm. Och sen så är det liksom, får man liksom kämpa igenom över den där pucken liksom, det som man blir bättre.
Vad händer då?
Ja, men i det här fallet så börjar man bara vart i magsjuka deluxe helt enkelt.
På
Per först. Och sen så gick det runt liksom, så fick jag Oscar och sen så fick jag och Malin också. Så att alla liksom, alla lyckas gå den här resan runt.
Hur tävlar man då?
Ja, men då får man ju liksom stoppa in en Algers bil i munnen i taget och sen så bara kämpa allt man kan hela tiden. De andra bär ryggsäcken, man drar varandra i snoddar, man bara gör allt för att hjälpa varandra hela tiden framåt så fort det bara går.
Kräks eller skiter man på sig, vad händer?
Ja, både och. Sen fortsätter man bara ändå.
Men det känns ju fett otrevligt.
Ja. Men det är ju liksom den här inställningen man måste ha. Det spelar liksom ingen roll vad som än händer. Vi ska tillsammans ta oss från start till mål så fort som möjligt.
Som... Men nu måste jag ändå så här utifrån ett perspektiv som kanske är lite fel. Så här, men den här Malin kan inte vara en vanlig tjej.
Nej, men alltså, Malin är den, kanske den som har högst smärttolerans av oss allihopa. Efidje bröt om fingret och bara bröt tillbaka det och liksom körde 3 dygn med brutet finger. Så det är som... Hon har fruktansvärt hög smärttröskel.
Oj.
Så att det är ju... Men det är lite något ett mindset. Jag brukar försöka tänka flera månader innan som processar det här. Liksom, hur kommer jag klara av det här? För det gör ju ont. Det gör ju det. All idrott gör ju ont på elitnivå. Kör man liksom Vasaloppet eller springer Lidingöloppet så har man sprungit 2 mil eller åkt skidor i 6 så gör det ganska ont. Och när vi tävlar så gör det också ganska ont efter 4 mil eller efter 6 mil. Men skillnaden är att när de vanliga tävlande har liksom en kort bit kvar och går i mål, då har inte vi ens kommit halvvägs in på vår första sträcka.
Nej, det har en bit kvar då.
Mm.
Då kan man inte tycka att det är jobbigt.
Nej, som, det är, man måste tycka att det är jobbigt, men man måste vara beredd att ta smärtan. I mitt första VM-guld så tog jag så mycket smärta så jag kände att det tog över ett år innan jag kunde glädjas åt det för att det var så tungt rotat, det hade grävt så djupt. Jag kunde liksom inte se tillbaka på tävlingen med glädje fast att jag hade vunnit VM-guld. Så djupt hade jag grävt den gången.
Men hur är det när du kommer hem då till din familj liksom, och din fru? Och liksom, är det...
Ja, men har man haft en bra tävling, det vill säga att man inte haft några större problem, det kan vara att någon annan haft i laget man har hjälpt till, då kanske man är tillbaka normalt sett på en vecka. Så man börjar känna sig liksom, okej. Okay. Men har det hänt liksom, att man har pressat jättehårt körmässigt, så man är tvungen att liksom köra långt utan att sova. Det kan vara olika anledningar till att man inte kan sova. Vi sover ju nästan ingenting ändå. På VM nu sist så har vi 6 timmar på 5 nätter totalt.
Det är inte så mycket.
Det är inte supermycket.
Men du fick en god kaffe.
Det är en god kaffe. Men då, ibland kan det ta en månad innan man är tillbaka i matchen. Det är lite grann så att huvudet blir lite segt.
Men är det värt det?
Jag tycker att det är fascinerande att liksom sätta sig själv i en sån sits. Som det svåraste du någonsin kan tänka dig som människa. Du kan tänka dig som, om du bara fantiserar, vad är det svåraste du kan komma till? Sätter dig själv där. Och då fattar rätt beslut. Och då samarbetar med andra. Och då tillsammans kunna ta sig från den här gropen. Och övervinna det. Klättra upp på andra sidan. Och så bara, vi klarar det. Vi ger varandra liksom en high five på slutet av mållinjen. För de har varit där liksom nere i avgrunden och vänt. Och sen kommer tillbaka igen. Det är på något sätt... fascinerande av hur man kan klara av det.
Men hur många sådana här långa adventure racing tävlingar har du gjort?
Men som sagt, vi tittade tillbaka lite tidigare. Jag gjorde min första tävling 1998. Den var 6 timmar och det var en skolkamrat med mig som tyckte vi skulle testa på ett miniäventyr. Jag tror vi kom sist en gången. Vi förstod inte riktigt att man skulle orientera också. Så när jag fick en karta med liksom utsatta kontroller för starten. Så vi bara, hur ska vi ta oss runt det här? Vi följde efter så alla andra lag så gott det gick. Men jag tror inte vi stämplade alla kontroller. Så vi var underkända till slut när vi gick i mål.
Vart var det här då?
Ja, men det var i Örebro. En typ 4-6 timmars tävling som man körde liksom paddla kanadensare. Och det var ganska basic. Men just då kändes det fruktansvärt långt.
Örebro, jag är Närking, vet du.
Mm.
Det är där det händer.
Ja,
Många hårda människor har skolats i Örebro.
KFU är multisport med Onnabodabackarna upp och ner. Liksom.
Är det så sant? Det fan vad härligt.
Men sen, efter det så tog väl karriären fart lite grann där. Och jag körde mitt första VM 2006 i Sverige.
Mm.
Och sen dess så har det väl mera liksom, tuffat på. Kanske inte VM varje år på grund av skador och lite annat, men liksom... Jag har ändå haft en elitkarriär sedan 2006 fram till idag. Då.
Så du har varit nere i gropen och vänt många gånger?
Ja, men jag har nog varit nere i gropen och några gånger fått stannat kvar där nere. Och några gånger lyckats ta mig ur den också.
Ja, verkligen. Det är fantastiskt. Ja, men hörru du, John. Du är ju hård så du förslår. Jag blir nästan... jag blir både inspirerad och förvånad och tycker att det är fascinerande. Jag har så mycket frågor så det bubblar upp i huvudet på mig. Så vi kommer till att tala nu. Men jag tänkte så här, om du skulle kunna måla upp att vi låtsas att vi är där nu då i starten i Sydafrika. Och du står där med dina tre kumpaner och startskottet går och du tittar på dem runt omkring och tänker så här. Då är det ett Nya Zeelands lag som är väl det som de som har dominerat den här scenen under ett par år som vi ska försöka tvåla dit igen då, eller?
Ja, det finns ett antal länder och lag som är livsfarliga som man är lite extra rädd för när man står på start, så är det helt klart. Det har varit så att S-länderna har varit också ett av våra tuffaste motståndare de senaste åren.
Mm. Startar alla bredvid varandra liksom, eller?
96 lag står uppradade på startlinjen, alla står samtidigt.
Och vad händer då? Vad börjar ni? Springa eller cykla?
Ja, den här gången, senaste VM så började vi springa. Den här gången så var det ju lite kortare start än vad det var de två senaste VM. Det var ju ungefär, tror jag, 7 mil löpning. Senaste gången innan har det varit 12 mil löpning första sträckan. Så att det var lite kortare den här gången.
Ja. Så hur tänker ni då? Nu ska vi köra järnet eller?
Ja, du vet, det är så klassiskt. Lite grann när man kör, du vet... ni som har med någon så här cykelgrupp som ska cykla innan Vättern, ni vet att man träffas ju på lördagar.
Ja.
Och sen så innan så säger man till varandra så här, att vi ska köra lugnt idag grabbar.
Mm. Eller det, blir aldrig så.
Och sen så går det så här första backen och så bara, så är det någon som bara sticker iväg. Ja. Och man bara, nej, vad är det som händer? Vi sa ju att vi skulle ta det lugnt idag. Ja,
och vem är det som sticker? Ja. Och man hänger ju på.
Ja, och sen så... någon gång så blir det ingen som sticker. Och vad gör man då själv då? Ja, men då är man själv som sticker. För det kommer att man är stark och fräsch liksom. Så man är ju där och petar där också, tyvärr. Och så händer det varje gång. Vi säger hela tiden, vi ska ta det lugnt, vi ska starta lugnt, vi ska starta lugnt. Och sen så går startskottet bara... Och då är det som att någonting, jag vet inte vad det är. Hela gruppen bara snabbare, snabbare, snabbare.
Men första sträckan var 7 mil.
Ja, jag tror det var cirka 7 mil. Det var ganska ont om vatten på sträckan. Så vi kunde bära ganska mycket. Vi hade typ 3 ställen som vi visste vi kunde fylla på. Som vi trodde du skulle kunna fylla på. Alltså för kartan syntes så ut som att det skulle kunna gå och fylla på där. Vi fyller ju vatten ur bäckar och liksom brunnar och sådär. Vi har ju inga sådana vätskestationer eller någonting.
Det är vattenrenare då eller?
Ja,
piller och...
ja, vi har sådana piller i så klassisk puritab som smakar klor. Men det använder man inte längre för det smakar så jäkla äckligt. Så att man dricker liksom mängder. Så att det finns ju ett svenskt företag som heter Aquacare som har droppar som man droppar i vattnet. Samma droppar som man rengör typ läkarinstrument med, som tandläkarinstrument med. Men man får bara ha några droppar istället som ska döda allt. Så jag vet inte hur mycket, om det kommer lysa i kroppen när man har, efter några år. Man har ju tagit ett antal liter av det där totalt sett.
Som en droppe här och en droppe där. Jävlar.
Ja.
Men då går, liksom då... Då sätter ni av i full karula.
Ja, då kör du på, man kör ju som, inte kanske som man springer 10 km lopp, men ungefär som man skulle springa ett maraton kanske i början för att sätta liksom farten.
Och alla hänger med?
Ja. För att det är
hur långt ifrån får man vara varandra?
Men man brukar säga att man ska kunna se varandra, men inte mer än 150 meter ish ungefär. Mm. Men det är ju det att sen så kommer man in på stigen och är det då 100 liksom, ja, närmare 100 lag som ska köra och alla lag är 400 pers. Man vill ju inte gå in på stigen för långt bak, för då sprids ju fältet ut. Så att, alla vill ju fram där i början, så det är ju ganska hetsigt.
Och hur gick det för er då?
Vi låg ganska med hyfsat långt fram. Men därmed så bommade vi lite grann till första kontrollen, gjorde att vi kom för långt bak. Så det var lite grann en kombination av löpning och rugbymatch kändes de så här första 2 timmarna. Man skulle försöka springa om folk på den där smala stigen för att ta sig tillbaka.
Och då vet ni vilka alla andra team är. Så ni vet att det här ska vi inte ligga, här är för långt bak.
Ja.
Så liksom när du säger hej till en person så är det inte för att den ska flyttas då.
Nej, så att det var verkligen... Ja, men, det var en ganska tuff start på årets VM. Det var ju sjukt varmt och liksom stressad för att komma ikapp.
Och sen då? 7 mil och vad händer sen?
Sen kommer man in på en växling och sen så är du ut på cykel. Och så cyklade vi då hela natten fram tills det var ljust igen. Och sen så var det byte igen till nästa sträcka. Så sen så fortsätter det så.
Och vad händer? Men ta mig igen det här nu. Då har ni cyklat hela natten.
Mm.
Vad händer sen?
Cyklar natten, byter till löpning igen.
Ja, och då Men prylar och sånt?
Mm, det är ju som sagt, vi har ju 3 stycken lådor som transporteras som vi får tillgång till på de här olika liksom, växlingsstationerna eller transition areas. Där vi då får byta utrustning.
Cykeln är en låda då, eller?
Ja, då får vi en låda. Så då plockar man isär de så här största delarna på cykeln. Typ plockar bort hjulen av. Och så lägger man ner den i lådan.
Jaha, så man får plocka isär cykeln?
Mm, och så upp med den på en lastbil. Sen så har man då sin andra
lösning. Och det får ni göra själva?
Ja, helt själva. Allt på tid.
Så tiden rullar?
Ja, hela tiden. Och så byter man då, sätter på sig löpskor, fyller på med det mat som man har med sig innan. Maten är ju färdigpackad också i 6 timmars påsar ungefär.
I de här kartongerna, eller boxarna liksom.
Mm. Och sen så ger man sig ut då. Och det är oftast en viktbegränsning på de här lådorna. Så man kan få inte ha med sig så mycket man vill.
Aha.
Så att det blir verkligen så här, vill vi ha med oss så mycket mat som vi vill, som verkligen är säkra på att klara det, då måste vi ta bort alla andra gånger. Och ibland så blir det fel där. Jag kommer ihåg speltåg en tävling för ett tag sedan. Då var vi ute och paddlade, det var skitkallt. Och så skulle vi komma upp och så skulle vi bara byta. Skulle vi paddla vidare för en annan sorts båt. Och så var alla frös som hundar, vet du. Så tänker man, jävla gött att klä på sig torra kläder. Kom vi fram där så bara, då hade vi ett par strumpor och på alla lopp på 4 då. Och ett par Oakley, det var det som låg kvar i den lådan liksom. Vi hade ju gjort något fel, så det var det bara liksom.
Du får värma med dina Oakley.
Ja, då var det liksom så här, bara, ja, det var, vem vill ha de här strumporna liksom? Vem vill ha Oakleysarna? Ja, men jag kan ta dem då, så bara köra vidare. Så kan det bli om man gör fel i logistiken. Det har hänt, det är väl det värsta som har hänt någon gång.
Är du logistikansvarig eller?
Nej, det var väl jag den gången kanske då. Det var väl aldrig mer. Det var väl det, så vi kunde Malin ta över efter det kanske.
Okej, så har ni cyklat, så springer ni igen då. Hur långt springer man då?
Ja, men då är det ju oftast... Vi
men får fråga en sak. Springer man eller går? Springer eller går?
Ja, alltså, det beror ju på oss. Om det är en... Vi har ju oftast cirka 10 kilo ryggsäck på oss då, hela tiden. Där någonstans. Så alltså, om man dricker ur allting och korta sträckor så blir det ju mindre. Men vi har ju viss obligatorisk utrustning alltid med oss så att det ska vara säkert. Liksom. Mm. Det är en Gore-Tex-jacka, en värmetröja... lite så här medicingrejer till första förband, fast lite extra
nödradio och sånt där också.
GPS och så där. Inte som man får navigera efter, utan som sänder upp var man är någonstans hela tiden. Men så runt 10 kilo, så att om det är en grusväg då går det liksom, då är det löpning.
Mm.
Typ distans för en de flesta liksom, jag skulle säga någonstans milen på en timme ungefär, där liksom den farten ungefär håller vi.
Det är ändå inte långsamt.
Det är ändå så att det går ändå på hela tiden.
Uh-huh.
Men så är man uppe i, liksom, jag vet ju att som nästa VM kommer vi åka till Ecuador. Ett fantastiskt land på många sätt, men en väldigt utmanande terräng. Några sträckor där såg man på kartan och tänkte, det här kommer ju liksom beta av ganska fort. Och sen så kommer man in i djungeln och sen så har man en kilometertid på 1 km i timmen.
Är det sant? Shit. Okej, vänta nu. Nu har vi kommit fram till den andra löpningen.
Mm.
Och då har det gått ungefär ett dygn.
Ja.
Ja, och sen då, så springer ni hur långt då?
Ja, jag tror den etappen var ungefär 12 timmar och sen så byter man till första cykelsträckan efter det då. Eller efter första paddelsträckan efter det då.
Ja, och då paddlar ni kajak eller kanot?
Kajak.
Eller? Kajak, tvåmannakajaker.
Mm, tvåmannakajaker.
Och de är i eran box då också? Så.
Mm, det här gången så ligger de alla kajaker liksom uppradade längs stranden då. Så att den här, vi har ju sådana upplåsbara också, men just den här tävlingen så hade arrangörerna... färdiga plastkajaker.
Så då hoppar ni i kajaken och sen är det kajakning, paddling då?
Ja.
Hur länge paddlar ni?
Runt 10 timmar.
Är det i sjö eller är det i å? Eller
ja, den här gången var det ju som en fors liksom som vi paddlade hela tiden. I stort sett. Så forsande vatten.
Så det var ingen navigering?
Nej, ingen navigering.
Nej. Och sen kliver ni ur den här då har det gått 2 dygn.
Ja. Och,
har ni sovit någonting då?
Första natten sov vi aldrig någonting. Natt nummer 2 så försökte vi sova 2 timmar. Så vi sover 2 timmar då.
Och då bara lägger ni och sover vid stoppet?
Mm, ja, ibland sover man om det funkar vid stoppet. För att man kan, men oftast så fick vi sova ute på banan för att det är liksom en fördel med att sova bara ute i terrängen. Man får bära med sig en sovsäck som väger kanske 300-400 gram. Men det är oftast helt lugnt och tyst och man tjänar oftast lite mer tid på att bara lägga sig under en gran. Liksom, om det inte är för dåligt väder.
Mm. Och så fortsätter ni då sen då efter kajaken. Så, vad händer då?
Löpning.
Löpning igen och sen?
Cykel. Sen var det så löpning, cykel och vartannat resten av det.
Det var en lång kajak.
Mm. I det här VM:et sista VM
så var det. Så ni bara switchar då? Hur håller fötter och sånt?
Vi kör skor med ganska stor tåbox.
Mm.
Det är också alltså ungefär som normala skulle som löpare skulle kolla på mina skor. Ska man säga, de är för stora. Men det är så, ska man ha fötter som håller så måste man ha lite för stora skor. Och man lär sig liksom vänja sig med det. Så jag springer liksom en storlek för stora skor och en stor tåbox. Det finns lite olika märken, men jag kör ett märke som heter Topo Athletic som jag tycker har extra stor tåbox som passar mina fötter bra, för de är rätt breda.
Men ett par strumpor?
Mm, ett par tjocka ullstrumpor.
Ja. Inga skavsårstejp och sånt?
Nej, inga typ tejp, inte ens när jag får skavsår egentligen kör jag tejp. Utan smörjer in fötterna med som salva, sportslick eller liksom någon annan variant. Ordentligt, ganska mer än vad man tror att man ska ha. Och så kör jag smart woolstrumpor, deras ganska tjocka ullstrumpor. Så då tycker jag mina fötter håller liksom, ja, men bra.
Men vad skulle du säga liksom, om du tar då de här tre grenarna, cykling, kajak och löpning av de tre? Vad är din specialitet eller vad är du bäst på?
Men jag är bäst på cykel, helt klart.
Okay.
Det är nog för att jag tycker att det är roligast, men, kanske också.
Men det är alltid mountainbiken cyklar?
Ja.
Mm. Det är inte landsväg?
Mm. Så att jag kör mycket... försöker köra så mycket så jag kan orka längst fram för att underlätta för de andra. Eftersom jag känner att cykel är min grej. Så jag kör oftast, ligger ganska slaviskt på wattmätaren. Så jag ligger och har liksom, försöker hålla jämna watt hela tiden. Jag ligger cykelmässigt, försöker jag ligga mellan 200-250 watt hela tiden. Och bara så kör så jämnt som möjligt. Går det ut för så ligger man kanske liksom runt 200. Men när det går upp för så det är svårt att hålla sig under 250 watt. Men när man har ryggsäcken på sig också.
Ja.
Men bara för att ta sig uppåt liksom, så är det ganska så här...
Men ni snurrar inte då? Utan du kör oftast längre fram?
Ja, men det är bättre att jag liksom... De andra kan återhämta lite grann där. Och sen kan de hjälpa mig lite grann på löpningen istället när de är starkare. Mm. Så klart vi snurrar lite grann. Men vi kör ingen kedja som går runt. Utan, jag kanske kör liksom en kvart, 20 minuter. Liksom. Och sen så går bak lite grann. Äter och dricker lite grann, sen går man fram igen och så kör man en stund till liksom, och så länge man orkar. Då.
Men du, det här med liksom, under en sån här tävling så är det ju ganska hög påfrestningsgrad och ju mer sliten man blir, ju mindre responsiv blir man och reflekterande och del i gruppen och såna här saker påverkas. Mm. Och då kommer man ju till det här med att det är en tjej med i gänget också.
Mm.
Hur liksom hanterar man sådana saker gällande integritet och utsatthet? Och liksom, det är inte helt superenkelt kanske alla gånger.
Jag tror för oss är det en grundgrej att vi måste vara väldigt trygga i varandra från start. Och ha ett sånt här öppet sätt klimat där vi pratar mycket med varandra och där som ingenting är konstigheter. Så man måste ta det så långt så att man inte ser, så man ser bortom könet. Det låter kanske lite klyschigt, men jag tycker vi har tagit det så långt så att det är klart Malin, hon är tjej, men samtidigt så är hon också en fantastisk atlet. Hon är den som absolut är tryggast med sin form under hela tävlingen, liksom genom eller som minst dippar, har säkert mest liksom träningstimmar på löpning liksom, i riktigt långa pass, så att när jag ser på Malin så är det klart hon är tjej, men jag ser ju också henne så, framförallt som nummer ett, som min lagmedlem eller lagkamrat som ett och sen så tjej som nummer två.
Men liksom, nu, ni uppträder ju och tävlar som ett lag.
Mm.
Mm. Hur tränar ni?
Vi bor ju ganska långt från varandra och alla har ju kommit upp i den här åldern att vi har familj och barn. Så det blir ju inte att vi kör jättemycket ihop, utan vi försöker köra några läger innan tävlingarna. Och sen så blir det liksom att det blir ganska mycket inför de här stora tävlingarna som man måste liksom höras och synkas och fixa och dona liksom.
Så då har ni teamsmöten?
Mm.
Det är fantastiskt.
Sen så jag och Oskar, vi bor ju lite närmare varandra rent geografiskt. Han bor i Eksjö. Så vi brukar träffas och köra liksom typ mellan 5 och 10 gånger inför en lång tävling. Och så träffas vi i Husqvarna och så springer vi 4 timmar plus. Och liksom verkligen sliter in.
Men nu låter ju allting så himla enkelt. Mm. Fast ganska jobbigt. Men om man då liksom så här. Du har ju varit med ganska många olika lag. Under årens lopp. Hur säger man till någon att den inte presterar?
Jag tror att.
Eller liksom hur gör. För det måste ju uppstått sådana situationer. Där du inte är nöjd med prestationen. Eller förberedelsen under lopp. Att det är någonting som liksom så här. Nej fan. Det här är ju kass. Hur hanterar man sånt under ett lopp?
Mm. Mm, under ett lopp är det jätteenkelt. Man bara säger ingenting om det.
För att?
För att det tjänar ingenting till att vi ska gå snabbare framåt. allt måste vara 100% fokuserat på att vi ska göra det här bättre. Om det inte finns en funktion med att vi ska gå snabbare framåt, så då skulle jag aldrig ens tänka på det.
Så då hjälper du till istället?
Ja, absolut. Men sen så finns det naturligtvis gångerna där man har utvärderat både sig själv och andra, att, liksom att man kanske inte hittar en optimal gruppdynamik eller en kombination som man behöver göra ett byte, eller man behöver ha en annan funktion i laget. Liksom. Men på något sätt är det så här, jag tar ändå för givet att alla lagmedlemmar som jag har i laget gör sitt bästa för att komma så bra form som möjligt och så bra förberedd som möjligt för att ta de gemensamma målen. Sen kan det ju vara att det har hänt någonting. Det kan vara att någon har skadat en arm, eller det kan vara att någon har blivit liksom fått corona och varit förkyld, varit borta 2 månader. Det är klart, den personen kommer inte kunna komma lika förberedd och ha lika bra form. Så att jag försöker vara ganska så lite dömande som möjligt och så mycket stöttande som möjligt, istället för att se att vi ändå valt att göra det tillsammans.
Mm. Men du, om man hoppar in på lite så här ekonomi och sånt.
Mm.
Det är ju ganska konstiga ställen ni är att tävla på. Det är ganska mycket utrustning, ganska mycket material. Vilket jag då i min lilla värld förknippar med en del kostnader.
Mm.
Hur ser liksom ekonomin ut i en sån här värld? Finns det prispengar?
Det finns prispengar, men väldigt, väldigt restriktiva prispengar. Det vill säga att det finns väldigt lite pengar i sporten på det sättet. Liksom. Det finns många olika anledningar, men en av anledningarna är att de som arrangerar tävlingarna försörjer i spår också. Så mycket av pengarna går liksom...
Hur mycket kostar det att anmäla sig till ett världsmästerskap?
50 000. Mm, för teamet då.
För teamet.
Plus och minus olika tävlingar, då, men ungefär 50 000.
Ja. Och då ska ni åka dit?
Mm.
Hur långt innan är man där?
Ja, men ungefär en vecka kan man säga.
Ja.
I snitt.
Och sen är ni där ungefär 1,5-2 veckor och tävlar?
Ja, sen så åker man hem ganska tätt inpå så, ja, efter målgång som det går inte enkelt.
Men i princip måste du vara borta 3 veckor minst?
3 veckor, ja. Generellt. Liksom.
Men liksom, du är ju då militär. Mm. Men det här laget heter Swedish Armed Forces Adventure Team.
Mm.
Och det betalas av Försvarsmakten.
Mm, Försvarsmakten är vår huvudpartner. Så att de är de som liksom står för de liksom största kostnaderna. Och också som står för, som får den liksom största exponeringen kontra vad vi liksom gör.
Men du, om du nu, i ert team så har jag förstått att det är 3 stycken som är yrkesofficerare.
Mm.
Vilket då gör att det förklarar ju ganska enkelt att ni kan hålla på med träning och så här resor, och det liksom ligger i sakens natur.
Mm.
Men den fjärde personen, han är ju privat.
Mm.
Eller?
Ja, han jobbar ju på ett civilt jobb. Så sen så är han med liksom i vårat liksom organisation under liksom tävlingens gång när vi är borta då.
Men, hur löser han sin ekonomi och ledighet och semestrar och ersättning? Eller gör ni det åt honom på något sätt? Eller?
Alltså under tiden vi är borta så är det ju ofta så att man ju ha samma förutsättningar allihopa. När vi är iväg på tävlingar så att säga. Men som sagt, det är ju alltid, det är tufft. Vi har ju haft en väldigt stor förmån att ha Försvarsmakten som arbetsgivare. Så att vi kan träna mycket på arbetstid. Så det gör ju att vi får liksom goda möjligheter att förbereda oss på ett bra sätt.
Mm. Vad heter det? Nu sitter du i planerna för nästa världsmästerskap.
Mm.
Och då ska ni försvara titeln.
Mm.
Hur stor chans skulle du säga att det är?
Den här sporten är sjukt oförutsägbar. Det är så väldigt många saker som kan inträffa. Och säga att man ska garantera ett VM-guld eller garantera en framskjuten placering är i stort sett omöjligt. Men det jag kan garantera är att vi kommer vara så förberedda. Så när vi står på startlinjen så vet de lagen som har goda möjligheter att vinna. Sen för att ta sig hela vägen dit så måste man ha, ja men, solen måste stå rätt och stigarna måste vara på rätt sida. Liksom.
Men är du mest nervös inför ett sånt, en kommande tävling för navigeringsmissar eller fysiska missöden?
Jag tror att navigeringsmissar gör alla. Så där brukar jag säga, när man är där ute så känns det ofta som att det är bara vi som missar och alla andra kommer hitta rätt. Men när man ofta sitter tillbaka på det så har, liksom, är det svårt för alla liknande problem.
Ja.
Utan det som kan hända, det är ju liksom att det är så små marginaler. Det räcker att man liksom, flera gånger man går runt i en fors och så bryter man av en paddel. Man har ett bakhjul som havererar på en cykel. Det är som, och sen så ska man liksom, under de här gångerna att någonting inte händer, det är nästan omöjligt. Nu sist så ramlade Malin på cykel ganska illa. Hon trodde först att hon hade brutit benet. För att hon hade så ont. Nu visar det sig att det var inte brutet, utan det var liksom mjukdelar som var skadade som kunde fortsätta. Men en annan gång hade det kanske benet varit brutet där, och då är det kört liksom. När man kör för att vinna så måste man liksom vara på de här små marginalerna där det kan hända saker. Vi kan inte bära med oss extra utrustning, vi kan inte bära med oss extra mat. Vi måste liksom ligga precis på gränsen för vad som är fysiskt möjligt. Och samma sak med sömnen, vi kan liksom inte sova 4 timmar per natt, för då är vi för långt bakom. Så man måste tulla på det, vad som är fysiskt och mentalt möjligt, och då kan det hända saker.
Men är du taggad då för nästa VM?
Jag är taggad på att försöka göra perfekta loppet, som jag alltid är. Och det kan man aldrig göra. Så på något sätt ska jag försöka bara bli ännu bättre och tävla ännu smartare.
Kommer ni vinna då? Säg ja nu.
Jag har en väldigt stor respekt för landet. Ecuador, liksom, det finns ormar, det finns krokodiler, det finns liksom allt sånt där som inte finns här hemma. Sist vi var där så var vi tagna lite grann på sängen, för det var så himla extremt. Det var liksom som man hade liksom plockat in alla de här äventyrsmomenterna och en Indiana Jones-film samtidigt och satt sig på ett ställe på jorden, så skulle man liksom försöka tävla så snabbt som möjligt där. Men jag har respekt för landet, jag har respekt för banan, men jag är klart att vi ska försöka vinna.
Hör du, det är också en annan rolig sak som kommer här nu, en dokumentärfilm ifrån segern nere i Sydafrika som en kompis till mig, Emil, har producerat, som kommer sändas på TV4 snart. Och det är också en annan rolig sak, det är ju han med Mark Wahlberg som kör med hunden, det andra svenska teamet som tog hem, vad heter den heter?
Arthur the King som nu fick, det kanske tar ett tag i den här podcasten släpp, men jag har lite rykten om att det luktar svensk biopremiär i närtid i alla fall. Så långt kan vi väl säga.
Ja, jätteroligt ju. Storfilm känns det som lite grann. Och det är också då lite grann intressant eller kul då i samband med det här att vi har en världssituation som är lite inte så rolig. Och du sitter ju då med Försvarsmakten, NATO. Och så här, jag tänkte bara som avslutning att vi måste bara få höra lite grann era tankar kring, eller dina tankar blir det väl egentligen kring det här med NATO-medlemskapet och svenskt försvar och våran förlorade neutralitet. Hur liksom går resonemanget? Nu är det ju ganska stora frågor jag ställer till dig. Så här, men
jag kan ju bara svara för min egen del. Och jag är väldigt glad över att Sverige har liksom återintagit värnpliktsutbildningen på stort allvar. Jag tror att både på kort och lång sikt kommer hela svenska befolkningen gynnas över att flera kommer göra värnplikten. Jag tror att det är en jättebra liksom, personlighetsutvecklande skola och bra för att stärka vår försvarsförmåga. Sen så är det naturligtvis skrämmande att vi behöver gå så långt så att vi måste gå med i NATO för att liksom känna oss trygga i våra närområde. Det är naturligtvis ett personligt plan, så tycker man att det är lite, att det är väldigt hemskt det som händer liksom borta i Ukraina. Men det finns ju också vissa fördelar med att vi går med i NATO. Vi kommer nu ställas i ett sammanhang där vi får tillgång till ett högteknologiskt samarbete. En försvarsallians som vi endast har varit och naggat lite grann på i samarbeten. Som kommer göra att vi kommer kunna utveckla våra förmågor och bli liksom, mer effektiva som försvarsmakt. Och även öppna upp möjligheter för de som vill göra liksom, en karriär inom det spåret inom försvarsmakten på ett helt nytt sätt. Så att summa summarum, det är väl ingen som tycker att det här är bra det som har hänt, för att det som, varför det här har hänt, det är det som är, liksom, det är väldigt hemskt och det är väldigt, väldigt dåligt. Men jag tror också att försvarsalliansen NATO kommer kunna ge oss väldigt många positiva saker också. Så jag hoppas att, liksom, att man ser bortom det som är just nu och verkligen liksom, tar möjligheten, framförallt för alla unga att, som gör värnplikten. Det är en skola som man kommer att ha nytta av hela livet, oavsett om man väljer att göra en karriär i försvarsmakten eller inte. Det är väl mitt största budskap. Och skapa minnen för livet. Och det är det som har gjort att jag kan sitta här idag och bli årets äventyrare. Jag hade aldrig varit årets äventyrare om jag inte hade tagit de där första stapplande stegen in på Vaxholms regemente.
Nej, jag håller med. Det är lite jobbig omvärld vi har. Men en fråga som jag egentligen har gått och funderat på lite grann gällande det här med värnplikten och sådär som vi är inne och pratar om lite grann nu. Jag kan ju någonstans tro lite grann i min egen enfald att om vi nu får en mer allmän värnplikt igen på sikt, eller kanske inte allmän, men att den liksom blir lite mer utbredd, så finns det inte en ganska god integrationsmöjlighet i den fasen av unga människors liv som blir insatta i en ganska annorlunda situation, eller?
Jo, det är väl den optimala liksom plattformen för att integrera med olika människor. Man tas till en miljö och man tar bort alla de yttre attributerna man har med kläder och liksom status internt, utan alla ställer sig på noll och man är bara liksom en människa som ska lära sig nya saker. Så självklart så är det ju jättebra i den aspekten.
Mm. Men du tror inte på tvingande värnplikt?
Så jag är uppväxt jag är så gammal så att jag på min tid var det tvingande värnplikt.
Ja, min också.
Det är som en värnplikt, det är att man blir liksom att man är att det är liksom tvingat på ett sätt. Men jag tror att det är liksom så här, ja men gör din plikt igen, du kräver din rätt, finns ett ordspråk som heter. Och på något sätt så tror jag lite grann det att
idag är det tvärtom, känns det lite så.
Ja, man behöver liksom vara beredd att stå upp för alla människors lika värde, för rätten att leva som vi vill och för fred i Sverige och för att ha liksom en fortsätta att leva på det här liksom västerländska sättet som vi gör det här.
Demokrati.
Som vi alla liksom tycker om. Demokrati och rätten att säga och leva som man vill.
Det är värt rätt mycket.
Ja, men jag tycker det. När man sätter det i sitt perspektiv så tycker jag då att en värnplikt är en självklar sak. Många kanske tycker att jag vill inte åka iväg och göra en insats för någon annan. Jag brukar vända på det. Men man vill ju fortfarande leva som man vill göra. Vi vill inte att någon annan ska bestämma. Vi vill kunna rösta. Vi vill kunna leva liksom det som vi har gjort i hundratals år. Mm. Även i framtiden.
Hörru du, John. Stort tack för att du kom hit. Och stort grattis till årets äventyrare 2023. Det är jättekul och ni har med självklar rätt tagit den titeln i år. Och jag är jätteglad för det. Jag tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid och kommer upp hit till Stockholm med allt stök som är här. Och nu så ska vi dela ut priser och det ska hyllas och kanske dricka ett glas skumpa eller vad det nu kan bli, inte vet jag. Och imorgon ska du till tv-studion och berätta om hur glad och härligt det är att vara årets svenska äventyrare. Så stort tack och lycka till nu framöver. Och är det så att det blir en plats ledig så hissar jag flaggan i laget. Jag är ganska bra på ingenting, men det vore kul att vara med.
Man vet aldrig. Be careful what you wish for.
Ja, det är underbart.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det var allt för den här gången, hörrni, och jag tänkte avsluta lite kort med att återigen tacka mina fantastiska partners och sponsorer som är Bageriprodukter, Acid Training och Adventure Academy. Och återigen, har du en krona över eller är helt enkelt sugen på att bjuda på en kaffekopp, så gå in på min Patreon och köp en kaffe, en kaffelatte eller en hel brunch. Så kan jag fortsätta spela in podden, producera nya härliga avsnitt och fortsätta att underhålla dig. Hoppas du har haft en fin lyssning och att vi snart hörs igen. Tack så mycket. Hej då!